Hej kära jobbsökare och vägfinnare som vill veta mer om karriärhälsa och ett hållbart arbetsliv. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impact Jobs. Impact Jobs vill vara Sveriges community för de som vill sträva mot en hållbar karriär. På Impact Jobs hemsida hittar man därför meningsfulla jobb och andra tips i form av blogginlägg och events relevanta till hållbarhetsfrågor för att maxa sin samhällsnytta. I denna podd vill jag gärna diskutera tillsammans med er lyssnare om hur man skapar sig en karriär med impact, det vill säga positiv påverkan i samhället. Och jag är absolut ingen expert, utan jag vill utforska detta tillsammans med alla er och med mina gäster hur man når en så kallad karriärhälsa. I detta avsnitt har jag en gäst med mig där vi ska prata om hennes jobbresa och främst om att vara lojal till sig själv. I varje avsnitt i slutet nämner jag också företag, jobb och andra händelser med hållbarhetsprofil som kan vara nyttiga att hålla koll på. Men låt oss börja med dagens ämne. Hej Ellie!
Hej Kristina!
Hur är läget?
Jo, det är bra, tack.
Ja, tack så mycket för att du tar dig tiden att vara med här i min podd. Jag vill gärna ha med dig just för att jag tycker att du på ett jättebra sätt gestaltar lite det jag menar när jag pratar om ett hållbart arbetsliv. För att jag tycker att din resa är väldigt intressant på många olika sätt. Men en sak som jag tycker är speciellt intressant är liksom hur du alltid har varit lojal mot dig själv. Du har tagit dig framåt. När du inte har varit nöjd så har du sett till att ändra så att du har blivit nöjd, och du har samtidigt satt ett värde på dig själv, och det tror jag många jobbsökare har ganska svårt för, alltså speciellt för att det har mycket om så här självförtroende och självkänsla, och ju fler avslag man får desto svårare blir det, kan jag tycka, att se sitt egna värde. Så därför så vill jag välkomna dig till podden och vill spendera den här nästa halvtimmen ungefär att prata med dig om det. Men vi börjar från början helt enkelt. Vem är du, Ellie?
Jag ska säga att jag är en kvinna i yngre medelåldern med små barn. Socionom. Jag försöker få till livspusslet.
Precis, som förmodligen många andra tillsammans med oss. Vad tänker du på när jag säger en hållbar karriär?
I min bransch så pratar man inte om hållbarhet som... Då tänker jag hållbart som... Hålla ihop, jag kan ha ett fungerande liv både på arbetsplatsen och i hemmet, där båda delar får plats och ger mig någonting, och också den andra sidan, alltså mitt jobb, gör att jag mår bra hemma på jobbet. Jag tänker att jag arbetar för att leva. Jag arbetar, men jag vill inte ha ett jobb bara för att jobba, om du förstår vad jag menar.
Mm. Jo, men absolut, och jag tycker som socionom så gör du ju absolut något hållbart från det sociala perspektivet. Alltså du jobbar ju verkligen med social hållbarhet, tycker jag, för att ett samhälle måste hålla på den sociala nivån också. Det spelar ingen roll hur bra miljö vi har om vi inte har människor som fungerar. Så det bidrar ju du till.
Det är sant. På det sättet är det ju absolut arbete som kan ge mycket till dig som person, till samhället.
Mm. Men berätta lite mer om din resa. Hur såg den ut efter att du hade tagit examen?
När jag tog examen 10 år sedan, då fanns det inte så många jobb hos någon.
Mm.
Då sökte man de som fanns. Var tacksam om man fick en intervju, och jag hade tur att göra det. Men jag sökte verkligen alla jobb. Så när det ringde en person och ville intervjua mig, så blev jag så här: vilket jobb var det här? Och så fick jag börja så här leta i gamla sparade filer och alla det här, att söka jobb är ju en djungel. Vissa jobbar med vissa program och vissa har andra. Och vissa ska skicka in egna CV:n och andra inte. Det är verkligen ett så här heltidsjobb att hålla reda på de här. Och jag hade inte varit, det här var ju första jobbet jag sökte. Så jag var inte så bra på det. Att vara strukturerad med vilka jobb jag hade sökt. Så det är nog mitt första tips, jag tänker. Att se till att behålla dem. För att det kan ta också ganska lång tid innan givare hör av sig.
Så vad hade du gjort annorlunda?
Nu? Jag hade skrivit ner vad jag hade sökt för jobb. Och jag hade sparat kanske CV:n och personliga brev som matchar jobb. Så att du slipper uppfinna hjulet varje gång. Det gör jag ju lite mer nu. När man söker så brett kanske som jag gjorde när jag var färdig socionom, sökte du ändå. Ändra framförallt ditt personliga brev. CV:et när du är ny blir ju lite samma. Personligt brev kan du absolut inte vad du sen ska göra. Men jag hade framförallt skrivit ner vilka jobb jag hade sökt. För nu fick jag googla. Och så visste jag ungefär vad den här personen jobbade.
Ja,
och jag kom på intervju, det var min första intervju. Och jag fick jobbet.
Spännande.
Ja, och jag var jättetacksam. Och på den tiden som sagt så var det inte så marknad som det är nu. Utan då gick jag på, jag fick ett 3 månaders vikariat. Och jobbade på det. Och då var jag helt ny, det här var på socialförvaltning. Så det var ändå ganska svårt, men... Efter 3 månader, så där dagen innan mitt kontrakt gick ut, så kom min chef och sa, vill du jobba 2 månader till? Ja, tack, sa jag, och jobbade gladligen 2 månader till. Men ingen löneförhöjning eller ingen liksom samtal, utan det var mer, här får du pappret. Men man var tacksam för jobbet. Och det var jättespännande och jättelärorikt.
Ja, men och tacksamhet är ju någonting som jag vill komma tillbaka till. Det kanske inte vi behöver hoppa på nu. Men om du tittar tillbaka på den situationen, hade du gjort något annorlunda?
I det läget jag var då, när jag var så ny, så tror jag inte det. Jag ville ju jobba kvar. Jag kanske hade bett om lite längre avtal. Men alla mina kollegor var jättetrevliga och tog hand om mig, och de sa att det är så här de jobbar. Ta det lugnt, sitt lugnt i båten. Det kommer lösa sig. Och det gjorde du ju alltid, så därför gjorde jag ju det. Men eftersom att det var mitt första jobb, så var jag ju mest bara tacksam att de hade chansat på mig. För nu hade jag ju faktiskt på mitt CV. Som sa att jag hade jobbat som socionom.
Ja, men absolut. Och så hur länge var du där då?
Jag var där 1 år. Sen valde jag att inte stanna kvar för att jag skulle få resa. Hade vi bestämt oss för. Så jag fick erbjudande om att fortsätta på mitt lilla vikariat. Men tackade nej. Och vilket nog min chef blev lite ställd över. För de hade förväntat sig att jag bara skulle rulla på där på mina små vik. Så sen reste jag. Då hade jag inget jobb. Men när vi var på väg hem från resan, så mejlade jag min dåvarande chef och sa, nu är jag på väg hem. Har ni något behov? Och då sa de ja. Och då tänker jag att då visste de vad de fick. Och för mig var det mycket lättare att förhandla då. För då kunde jag ju säga, jag kommer gärna tillbaka, men då vill jag ha mer lön, till exempel.
Så ställde du lite fler krav då?
Ja, det gjorde jag. Framförallt lönemässigt, och att jag ville ha ett längre avtal. Men jag gav liksom ganska ett spann på lön som var ett betydligt hopp upp från det jag hade börjat. Att jag ville ha ett längre. Några månader. Vilket jag fick. Så det blev bra.
Snyggt.
Sen under den kommande tiden så blev jag fast.
Var det din första plan, alltså när du var ute och reste, att gå tillbaka, eller letade du efter nytt också?
Jag skulle säga att jag inte hade någon plan. min man hade ett jobb att gå tillbaka till. Så därför var vi liksom trygga i det. Men utan det, när vi reste så reste vi. Men när det så började närma sig att vi var på väg hem, så började jag ju titta. Men också gamla jobb som en chans. Som lönat.
Mm. Ja, ja, snyggt. Och sen så fick du då tills vidare anställning där.
Ja. Yeah. Och då kunde jag ju lönhandla igen. Så det var ju också bra.
Ja, ja, ja. Snyggt. Okej. Okay. Mm, och hur länge var du där sen då?
Sen var jag där ytterligare ett år ungefär. Innan jag blev föräldraledig. Så det var ju bra för henne att jobba in alla timmar man behöver på försäkringen. Och lära mig ännu mer. Sen valde jag att inte komma tillbaka från min förälder.
Okej, varför inte det?
Jag, mitt jobb ligger inte i samma stad som jag bor. Så jag, eller lågsatt, så jag pendlade och jag kände att med pendlingen. Och dels att jobba på socialförvaltning, det är ganska, det är intensivt och det är också ganska tjuvigt. Alltså det är lätt att det blir övertid eller möten som drar över. Du måste trycka in saker för att du ska jobba med andra människor. Och då ska du anpassa dina tider hela tiden efter dem. Och då kände jag att med små barn och pendla och behöva anpassa sig till tåg, att det stressade mig.
Ja.
Så jag valde att under min föräldraledighet så började jag söka andra jobb. Så jag testade inte ens, utan jag kände att det var intensivt i slutet innan jag gick hem på föräldraledighet. Jag kände att jag inte fick tillbaka till den miljön och dessutom plussa på. Man också beskrev det så att man liksom i livet så är man börjar med en pusselbit och sen lägger man på hela tiden nya. Så pusslet blir bara större och större, men det är liksom samma ram på något sätt.
Så det är ganska bra.
Liksom, pusselbitarna blir mindre och där i mitten ska du vara någonstans. Och jag kände att det blev för stora pussel.
På tal om pendling så har jag bara en litet roligt inflik, för att så var det ju när jag sökte jobb här i Berlin också. Alltså för att även fast det är Berlin så kanske det är en timmes pendling, och då berodde det ju faktiskt på liksom vad det var för jobb, om det skulle vara värt eller inte. Och jag kommer ihåg att jag var ganska petig med det, för jag bara, jag vill inte spendera hela min fritid till att pendla, att det var liksom ganska viktigt värde för mig. Men så kommer jag ihåg att allt eftersom man blev desperat så gick ju det snabbare och snabbare att söka jobb. Man blev liksom slarvigare. Och då kommer jag ihåg att jag fick det här jobbet. Eller jag fick intervju eller vad det var. Och jag bara, jag kan inte komma ihåg var de är. Tänk om de är så här en timme bort. Och det var så himla sjukt. Och så allt gick alldeles för fort. Och sen så sa min man också det. Han bara, vet du var din arbetsgivare sitter? Och jag bara, åh nej, shit, vad har du kollat det? Han bara, ja, de är runt hörnet. Alltså då var det verkligen 5 minuter bort. Alltså det var så löjligt. Av alla ställen i hela Berlin så var det 5 minuter bort. Där hade jag riktig tur.
Verkligen. Det tänker jag att som ny arbetssökare så får man nog, det är nog något man får göra. Man får pendla. Jag är ju uppvuxen i Norrland och där är så här, jag åkte buss varje dag till skolan. Jag tyckte inte att pendlingen var så lång. Men när jag sa till andra som bor i min stad att jag skulle pendla dit, de bara, vad ska du åka så långt? Herregud. Så det är liksom också, det är någon sorts betraktarens öga. Alltså för mig var det inte så jobbigt, men det blev jobbigt när det plussades på det här dagishämtning och liksom, ja. Det var inte lika flexibelt längre att jag kom hem en timme senare för att jag missade tåget. Då blev det för stor press. Men som ensamstående eller som bara liksom partner, då var det, då tyckte nästan min partner att det var störigt när jag började.
Jo, men precis. Nej, man får ju ha någonstans sin kravlista och så får man ju se vad är viktigast just nu. för mig och så vidare. Absolut. Ja, men okej. Okay. Och hur utvecklades det då efter föräldraledigheten?
Efter föräldraledigheten så fick jag ett annat jobb. Ett helt annat jobb i staden jag jobbar eller bor i. Vilket kändes jättebra. Det var jättepraktiskt att kunna cykla till jobbet. Om förskolan ringde och sa att barnet hade kräkt så var det bara att säga japp, jag är där om 10 minuter. Det var väldigt smidigt och det var ett nytt jobb som jag trodde skulle bli jätteintressant. Ett nytt område som var mindre, det var inte på socialförvaltning så det var mindre stress och det var lite mer flexibelt. Så jag tänkte att det här kommer bli superbra. Men det blev det inte.
Mm.
Nej, utan det jag skulle säga att den arbetsmiljön som det var där, kollegorna var trevliga, men det var någonting som inte stämde i gruppen. Vi hade en chef som var väldigt frånvarande, inte tydlig alls. Och alltid på möten på andra ställen. Man visste liksom inte vad den gjorde. Och man visste inte när det skulle komma nästa gång man hade en fråga.
Hej igen, nu är vi tillbaka med nya hörlurar och nytt ljud. Så att vi börjar där vi slutade helt enkelt. Elli, du sa att du hade börjat nytt jobb. Du var taggad, du var pepp. Det skulle bli superbra. Men sen så blev det inte riktigt som du hade tänkt dig. Och där slutar vi. Och där får du ta vid.
Just det. Jo, nej men det nya jobbet hade... Det var något som inte stämde. Vi hade en chef som inte var den sortens chef jag ville ha. Den var inte närvarande. Man visste sällan vart den var, vad den gjorde. Jag som ny kände inte att jag fick stöd. Jag som socionom var ganska ensam på arbetsplatsen. Och visste, ja, jag fick liksom ingen vägledning och det var andra professioner som tog över.
Och det är jätteintressant att du säger det, nu sticker jag in, sorry. Men jag känner verkligen igen mig i det du säger. Det var när jag jobbade på en förening här i Berlin. Och det verkade verkligen skitbra. Det verkade vara jättefint mål och vision på hela grejen, själva syftet med den. Och du har fina kollegor och fina arbetsuppgifter, men chefen. Den var ju verkligen inte närvarande. Hen bara körde sitt eget race och sen så gällde det upp, så var det upp till oss kollegor att hänga på det tåget eller inte, kändes det som. Och det är lite kul för att nu i alla fall en sak jag fick, det var att nästa arbetsintervju jag är på, när de säger så, vad har du för svagheter? Då svarar jag alltid, jag har problem med luddiga instruktioner. För det kunde jag verkligen känna att det fick jag mycket där. Och har jag inte liksom ett tydligt ledarskap så har jag svårt att bli ledd.
Ett otydligt ledarskap är också ofta det man anser vara som sämsta ledarskapet när man tittar på olika ledarskaps. Diagram eller liknande, så ett otydligt eller ett låt-gå-ledarskap, det skapar väldigt mycket frustration hos medarbetarna.
Det kan jag skriva under på.
Man liksom kommer ingenstans och jag tänker att en sak som man kanske kan tänka med oss, jag vet inte vad vi är, vilken generation vi nu är,
vi är millennials.
Millennials, nej vi är för millennials, jag är ingen millennial. Nej, men att vi som är liksom ändå relativt unga på arbetsmarknaden utan att vara de yngsta. Att vi vill någonting med vår karriär. Vi vill inte bara jobba Volvo och sen gå hem. Utan vi vill ändå få ut någonting av arbetslivet. Och då behöver man också en chef som kan liksom leda en dit. För du kan inte klara dig själv. Och det var jätte... Jag var besviken tror jag. För att jag trodde att det här var någonting jag verkligen ville göra och det blev inte bra. Och som du säger, det var trevliga kollegor och ämnet var helt nytt och det var jättemycket att lära mig och så här. Men jag fick liksom inte, jag fick inget stöd.
Nej, men det funkar inte.
Det var frustrerande och jag klagade mycket hemma. Har jag liksom insett i efterhand. Och sen av en slump så, ja, men jag lunchade lite då med gamla kollegor som jag ändå hade kommit nära. Och sen så började de prata om ett jobb på mitt gamla ställe, ett annat sorts jobb. Mer liksom, vad säger man, som, ja, men som ett chefsstöd. Och jag tänkte så här, nej, men det, den som hade det jobbet då, jag visste inte ens vad han höll på med. Och nej, det lät ingenting för mig. Men de hade ändå drivit på och pratat med chefen att jo, men ring Ellie. Liksom, och se. Så de gjorde det. Jag hade varit på andra jobbet ett år ungefär när de ringer och säger att men ska du inte komma tillbaka? Och jag sa nej, det ska jag verkligen inte. Men...
Och då är du nästan tillbaka där för tredje gången typ.
Precis. Tillbaka för tredje gången och jag bara, nej, men jag är ju här nu och jag har mycket att lära och sådär. Jo, men kom på intervju i alla fall. Skicka in en ansökan. Jag bara, ja, kan jag väl göra. Så jag gjorde det. Jag skickade in en ansökan, en ganska slarvig. För de kände ju mig. Det är jättekonstigt att skriva ansökningar till jobb som man har. När man ska söka andra jobb inom liksom, sin firma eller så. För att de känner ju en.
Och speciellt till ett jobb som du inte var... helt 100 på heller.
Nej, precis.
Det måste ha känts konstigt att skriva.
Så det var ju liksom, det var ju bara ett vanligt CV och en personligt brev med lite vad jag hade gjort sen sist och jag tyckte var kul och sådär. För det var ju ändå nya arbetsuppgifter. Men det som var så roligt med det jobbet var ju att när jag gick på den intervjun, eftersom att jag hade ett jobb, jag hade ju tänkt att jag skulle stanna där, även om chefen inte var bra och så tänkte jag att här finns det saker jag kan lära mig och jag ska liksom utvecklas inom det här ämnet. Och så var jag, på den här intervjun med mer som ett, vad kan ni erbjuda mig perspektiv? Och det var väldigt nyttigt att ha upplevt.
Det perspektivet som man egentligen alltid ska ha.
Men precis.
Som man inte har förmånen att ha.
Precis. Och det var ju skönt. Jag hade ett jobb jag ändå var. Och det var väldigt lärorikt att vara på en sån intervju. Att kunna känna att aha, det är så här en arbetsintervju. För jag tycker inte om att söka jobb. Jag är jättenervös i arbetssituationer. Och jag är alltså när man skriver och när man går på intervju. Vad förväntar de sig? Så det var jätteskönt.
Ja, gött. Hur kändes det? Ja, du sa ju att det kändes skönt.
Ja, men jag kunde just... jag tror att det fick mig att liksom... det här med den ändrade inställningen gjorde att jag plockade upp... Jaha, det är så här man ska kanske vara med på intervju. Att ställa frågor och vad kan jag få av det här? Och hur tänker ni kring det här? Så det inte bara är jag som ska sälja mig utan... Du som arbetstagare ska ju också vilja ha det här jobbet. Du ska ju vilja jobba på det här. En arbetsgivare vill inte ha en anställd som inte kommer stanna. Så det borde vara ett mer ömsesidigt utbyte i en arbetsintervju. Det här kan vi ge dig, vad kan du ge oss?
Ja, det är ju många som lyfter faktiskt. Och jag tar med mig... En sak som min kompis sa att hon kom fram till att hon bara sa okej. Fast om jag bara ska sitta där och vara nervös så kommer det inte tillföra någonting. Det kommer inte få mig att se ut i ljusaste dagar. Så att om jag istället bara går in med inställningen, med insikten att jag är ganska hyfsad på mitt yrke. Då kanske det blir liksom, då blir det ju mycket bättre. Och det gjorde hon och fick jobbet.
Absolut. Ja, men det tänker jag verkligen. Att du har ju den kunskapen du har. Och har du blivit kallad till intervju så har du ju någonting att erbjuda.
Då är de ju intresserade av att lära känna dig.
Då måste du sälja dig och det du kan. Sen kan du lära dig andra saker. Men det är ju sällan man söker ett jobb där man kan allt. För då kan man lika bra ha kvar det jobbet man har. Utan det gäller ju att liksom... Att skapa ett intresse för dig som person och att hitta ett intresse i arbetsgivaren. Att de verkar intresserade och är intressant för dig. Så det tänker jag absolut. Det var väldigt lärorikt att få vara i en situation där det var mer jag egentligen som hade övertaget. Och jag var mer erfaren, alltså Verkligen, jämfört med liksom första gången jag var där på intervju. Jag var ju, var ju 4 år senare och jag hade haft flera olika jobb och hade alltså vuxit som person och som socionom. Så jag hade ju helt andra, liksom, andra tankar nu. Och jag gjorde den här klassiska överväg, för de erbjöd mig jobbet. Och det var en del arbetsuppgifter som var fasta, men det var också ganska mycket fritt. Och de beskrev det så att den som hade jobbet innan, den var intresserad av vissa saker, så därför hade den gjort det i de här övriga typ 40%. Medan jag då, som kanske är intresserad av andra saker, hade kunnat forma tjänsten efter mig. Och det lät ju roligt. Jag gjorde en klassisk lista. För- och nackdelar med de olika jobben. Och där det gamla jobbet sa, men det var liksom ett spännande ämne. Saker jag hade kvar att lära mig. Hur ser det egentligen ut på mitt CV att jag bytt jobb så mycket? Var det folk som kommenterade på? Och så, och då, det var i min stad, slippa pendling, sådär, bra tid. Och det andra jobbet var liksom, ja, men en utmaning, utvecklande, andra arbetsuppgifter. Jag visste också vart jag kom. Jag visste vilken chef jag skulle ha, jag visste vilka liksom, arbetskollegor jag skulle jobba mot. Och jag visste också att det inte skulle bli det här, alltså de jag skulle ha möten med var ju andra på mitt jobb. Så om jag behövde vabba så kan vi göra det en annan dag. Det var liksom inte utredningstid på 4 månader som det hängde på, utan det var lite mer avslappnat i just tider.
Jag vill bara snabbt hoppa tillbaka till hur dina funderingar gick på det här med att det skulle inte se bra på CV:t. I och med att du fick kommentarer om det och lite så. Hur gick tankarna kring det?
Jo, men det var ju ändå, om man tittade på sen jag liksom slutade som socionom, så hade jag ju ändå jobbat och rest och sen jobbat och sen varit föräldraledig och sen hade jag ett litet jobb på ett ställe innan jag fick det här jobbet. Jag jobbade länge, så det var ganska hoppigt och sen hoppa igen efter bara ett år. Och jag var... Det var någon som kommenterade på att sen får du stanna där så att du inte ser så hoppigt ut. Och jag orade mig över för det. Men sen så tänkte jag ändå att det här är ju ett jobb jag tänker att jag inte ska hoppa ifrån. Jag sökte mig också inte bort från det jobbet, utan jag fick ett annat. Och jag tänker att man kan förmedla det i en i ett personligt brev om man känner redan det. Eller i en arbetsintervju. Att man kan förklara varför det var så hoppigt. Mm. Det fanns liksom anledningar till luckorna.
Ja, och det är väl det de säger också. Att jag menar, alltså life happens. Det är ju inte mer med det. Men se till att kanske ändå kunna förklara det på ett snyggt sätt.
Precis.
Om det går så är det ju toppen.
Mm. Just att man söker sig till någonting. Jag sökte inte bort det här. Den här chansen kom. Och då fick jag ju ta den.
Precis.
För så blev det. Trots penningen så övervägde allt det andra. För mig, för att ha ett hållbart arbetsliv. Jag ska prata om det. Så du är så otroligt många timmar på jobbet. Om du räknar med hur många liksom, timmar du är vaken på ett dygn. Om jag ska liksom ha det... Inte trivas. Alltså ha det... en dålig chef eller dåliga kollegor eller arbetsuppgifter som inte jag känner mig tillfreds med. Jag vill inte ha det så. Det ger mig inte ett hållbart arbetsliv att gå och liksom dra. Utan då var det värt att pendla för att få en givande tid när jag väl var där.
Så det gjorde jag. Ett bra resonemang.
Ja, och det tänker jag är viktigt. Man är väldigt mycket av sin vakna tid på jobbet. Och då ska man inte gå runt och inte trivas. Då är det bättre att chansa på något nytt.
Ja. Verkligen. Dagens citat.
Ja, jag tycker jag har träffat många kollegor som inte varit nöjda med sin situation. Och som klagar över chefer, arbetstid, arbetsuppgifter och lön och så. Men de gör aldrig någonting. Och jag tänker att då måste man sluta klaga. Antingen får man jobba med det man har. Och göra det bättre. Eller så får man hitta en annan arbetsplats. För det är inte värt. Det är inte värt det. Att gå och klaga. Och enligt min man så slutade jag klaga när jag bytte jobb. Även fast det pendlade. Så det var ju rätt beslut. Absolut. Jag hade en helt annan approach till att gå till jobbet. Och komma hem från jobbet framförallt. Jag kom hem glad och positiv.
Ja.
Och det funkar, i och med att jag lätt kunde hålla mina tider, så funkar det att man löste med hämtning och lämning och så. Så att det har funkat bra.
Ja, men
och jag blev kvar. Jag blev kvar på arbetet.
Ja, precis. Och men berätta mer om det här med att du skapade din egen roll. Eller för hur blev det då att den andra snubben som hade varit där körde sitt som han tyckte var kul, så att det lämnades lite öppet?
Ja, men precis. Och det tog jag tillvara på och har upptäckt i saker som jag inte visste att jag kanske var så intresserad av. Men för det var vissa fasta arbetsuppgifter som man skulle göra, och vissa av dem var roligare än andra. Men det får man lite ta. Men jag tänker att som jag har lite tänkt approachen att alltid hoppa på saker när någon frågar mig. För att man vet aldrig. Men allt du gör är ju en lärdom som du kan använda dig av framåt. Och du kan skriva på ditt CV eller ditt program att du har gjort det här, du har gjort det här. Så att jag var väldigt så, vill du gå på den här utbildningen? Absolut. Kan du göra den här saken? Ja, absolut. Så länge det fanns liksom tid att göra det på så sa jag oftast ja. För jag tyckte att det var mer givande. Och då hittade jag också saker som jag inte visste att jag gillade innan. Där med bland annat med så här verksamhetsuppföljning. Och där min chef såg att ja, men det här var jag bra på. Och då gjorde det att jag fick mer saker att göra. Jag fick mer frågor om att kan du driva det här? Kan du göra det här? Kan du hjälpa mig med det här?
Pratar man ju plötsligt om riktigt bra ledarskap.
Precis.
Att ta ut det från sina arbetare som de är bra på och ge dem mer av det.
Absolut. Så jag hade en jättegivande bra chef. Och jag gjorde också så att jag tänkte ibland taktiskt. Jag hade många olika arbetsuppgifter som jag skulle prioritera mellan. Och jag prioriterade alltid chefernas frågor först. För att då får man positiv feedback. De blev så tacksamma när man svarade dem liksom snabbt. Så det var väldigt lite jobb för mig. Men det gav mig väldigt mycket positiv feedback tillbaka. Och då fick man liksom goodwill. Och kunde, så det är också ett tips. Kan man prioritera så liksom välj de som ger dig mest tillbaka. Sen får man alltid göra de andra sakerna också. Och vissa saker har ju kanske en deadline. Men när det var flexibelt så gjorde jag alltid de snabba grejerna åt ledarna först.
Det låter smart.
Ja, så på det sättet så liksom lyckades jag forma tjänsten till att röra ganska mycket saker som jag tyckte var roliga. Och att jag fick mer och mer uppgifter som var roliga.
Och liksom gå tillbaka till din arbetsgivare för en tredje gång. Kändes inte det awkward?
Lite kanske. Jag fick frågan av, av chefen. Eftersom det var samma chef som hade intervjuat mig min allra första gång. Så frågade hon mig hur jag skulle kunna... För nu var det ju en roll som chefsstöd. Kan du säga ifrån? Och kan du liksom säga emot mig som chef? Och då tänkte jag på att det hade jag inte kunnat göra när jag började på mitt första jobb. För då var man helt ny. Men nu, dels hade jag erfarenhet. Och dels också så är det någonting... Alltså du blir ju rollen du får. Så när du blir ett chefsstöd så har du ju fått mandat att säga saker. Och då kan man också göra det. Så jag gick ju tillbaka i en annan roll. Men där jag hade en stor fördel av att ha varit i verksamheten innan. Jag kände många. Jag kände både folk uppåt och neråt. För jag rörde mig både liksom horisontellt och vertikalt. Eller vad man säger. Och det gjorde ju att jag visste hur saker funkade. Och jag hade allianser liksom åt flera håll.
Men var det inte, var det någon mer som liksom pikade dig, eller har ni pratat om det någonting på jobbet med andra, eller?
Nej, alla var nog bara glada att jag kom tillbaka. Så det var väldigt positivt, för det hade aldrig, jag har liksom inte slutat i en dålig dag. Alla förstod varför jag slutade och sådär. Det var liksom inga hard feelings, utan istället var det så här, vad roligt att du kommer tillbaka.
Mm.
Så det kändes ju väldigt välkomnande att komma tillbaka. Och jag,
ja, men det är fint.
Ja, och jag hade en stor nytta av att ha jobbat i verksamheten, och det tror jag märktes också. Jag kunde liksom, jag kunde läsa in varför de reagerade som de gjorde, för att jag själv hade varit i deras situation. Så det har varit väldigt positivt.
Ja. Nej, men för att jag tycker det är kul att höra, för att jag tror att många jobbsökare tror att när man väl har slutat och sagt hej då, så har man liksom bränt alla broar. Att det är lite som en, lite som ett breakup, att då får man gå vidare, och liksom man bara, nej, men vadå, jag kan ju inte gå tillbaka dit krälandes tillbaka, det var ju jag som sa upp mig och så vidare. Men för det kommer på det, liksom det sista lilla temat som jag hade för vår diskussion, alltså just det här om lojalitet. För att jag tror många, det är kanske därför faktiskt som vi pratade om innan, att många klagar och kanske inte är tillfreds med sina jobb, men man kanske känner för stor lojalitet emot sin arbetsgivare. Hur ser du generellt på att vara lojal mot sina arbetsgivare?
Jag tänker det finns ju en tradition av lojalitet. Alltså våra föräldrar, då var man ju lojal. Det märker man ju också med de äldre kollegor man har, att de har jobbat länge. Det är de som får guldklockan. Vår generation kommer inte få några guldklockor. Jag läste en artikel nyligen i Sunt arbetsliv om socionomer, att de bytte jobb flera gånger under sina första 5 år. Man har inte den lojaliteten längre.
Lojaliteten är död.
Ja, nej, det är ju synd på ett sätt också, men jag tror att det handlar om att man, du vill ha ett hållbart liv, och får du inte det på en arbetsplats, så söker du dig som yngre vidare. Du vill att livet ska funka. Medan man kanske förr tänkte att nu är jag inlasad, nu sitter jag säkert, nu jobbar jag på här i ur och skur.
Ja, men precis,
och så går man hem och så gör man någonting annat. Men jag tänker att man inte behöver tänka så mycket lojalitet.
Nej, för jag har också tänkt liksom så, vad det beror på. Beror det på att vi, nästa generation av de millennials till exempel, att vi är liksom bortskämda, för det säger man gärna om vår generation. Eller handlar det bara om att kanske lojaliteten har skiftat från arbetsgivaren till sig själv? Att det är fler och fler arbetare just nu som känner att, ja, men fast om jag inte mår bra, så är det ju bara jag som måste ta hand om det. Och jag kommer ihåg att det var någon som sa, nej, varför ska jag vara lojal mot någon som kommer kunna som slänger mig under bussen så fort det blir tajt? Alltså att man ständigt, det är klart att man kan vara tacksam, men det är ju samtidigt ett utbyte att arbetsgivaren ger mig lön för det jobb jag gör, och den, det ska ju egentligen optimalt, så ska ju det vara ömsesidigt.
Jo, men jag tror att lojalitet är, som du säger, att det har bytt från lojalitet till arbetsgivaren till en lojalitet till dig själv. Där du behöver ta hand om dig själv för att kunna klara av livet. Det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för 30 år sedan. Hur ett liv ser ut, det här livspusslet. Och då behöver du prioritera dig själv på ett annat sätt. Och jag tänker att man inte kan, det säger inte att jag tycker man ska vara lojal mot en arbetsgivare så länge de är lojal mot dig. Men när du inte längre mår bra på arbetsplatsen, då ska du inte stanna där. För det mår du inte bra av. Och då mår inte arbetsgivaren bra av det heller. För du gör ett dåligt jobb om du inte mår bra på jobbet. Tänker jag. Och sen så att vara tacksam, det är man ju såklart när man har fått jobbet. Men sen så är det som du säger, de har ju anställt dig för att du ska utföra ett arbete och du får betalt för det.
Ja, och det tycker jag låter som väldigt förnuftig approach till det hela, definitivt. Och det tycker jag avrundar ganska fint dagens podd och dagens avsnitt faktiskt. Jag ska avsluta med lite tips här, men jag passar på att tacka dig Ellie för din medverkan. Tusen tack för att du var med.
Tack själv och lycka till alla där ute med ert jobbsökande. Och kom ihåg att ni kan massa saker och har massa saker att erbjuda en arbetsgivare. Så se till att presentera dem.
Ja, superbra, verkligen. Och att ni är värda ett hållbart arbetsliv.
Absolut.
Mm. Men okej, och då går jag vidare till vårt lilla avslut där vi har bland annat veckans företag som jag vill prata om. Och veckans företag idag är Goodpoints, vars vision är att dela kunskap för en bättre värld. Men den delade kunskapen gör också våra medarbetare bättre. På Goodpoint är vi lika noga med att dela med oss av vår kunskap till våra kunder som vi är med att stötta varandra i vår yrkesmässiga utveckling. Och vi har roligt under tiden. Goodpoint är en platt organisation med korta beslutsvägar där alla får komma till tals. Vi strävar efter att vara varandras och kundernas hållbara superhjältar. Så de hjälper helt enkelt företag att vara mer hållbara. Och just nu så rekryterar de inom områdena klimatsmart verksamhet, cirkularitet och kemi, verksamhetsstyrning, hållbara affärer och schyssta villkor. Alltså 5 olika tjänster. Så gå in på goodpoint.se för att titta mer. Jag länkar även längst ner på avsnittet om detta. Och sist men inte minst vill jag nämna BeChange. BeChange är en social innovation som knäckt koden mellan mänsklig psykologi, beteende och hållbarhet. De skriver att de kombinerar inre och yttre omställning i syfte att minska privatpersoners utsläpp och bibehållen eller högre, att man ska få högre livskvalitet. Genom föreläsningar, coaching och kurser motiveras deltagarna till stegvisa förändringar. BeChange är garanterat fri från pekpinnar och skrämselpropaganda. Vi fokuserar på åtgärder som går ihop med just ditt liv. Och jag såg att BeChange precis har, eller i höstas så launchade de en liksom kurs att så här minska sina utsläpp och livskvalitet på, alltså digital kurs. Så att det tänker jag att om man har någon vän till exempel som gärna skulle vilja gå, så kan man ju ge det i julklapp eller present eller något liknande, tycker jag. Det var allt för oss denna gång. Hör gärna av er med feedback eller frågor eller andra tips på kristina@impactjobs.se och följ oss gärna på social media. Vi heter för det mesta impactjobs.se. Så dela och sprid denna podden, vårt budskap, jobb och så vidare, så att vi kan växa oss större och därmed förhoppningsvis göra lite förändring i det här corporate landscape som vi har. Tusen tack för mig. Ha det fint. Hej då.